Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna ska ni vara till det allra, allra första nyhetshelgen. Hej Ingrid!
Hallå Maria! Ja, vi har ju faktiskt en längre tid, eller i alla fall några veckor, snackat om att det ska bli 2 poddar i veckan. Och nu är konceptet klart, det blir som nyhetsveckan, fast kanske lite... Att vi pratar lite längre om de olika sakerna. Och så heter det Nyhetshelgen.
Mm, precis, så att det blir ju då att vi delar upp veckan i 2 delar kan man väl säga. Och det är ju ofta, vi har ju märkt det, att det har ju varit väldigt mycket saker vi inte har hunnit med på fredagarna.
Mm, precis, det händer ju rätt mycket man ska beta av.
Mm. Och då, om det är saker vi tycker är viktiga så tar vi det här istället. Så att, ja, vi hoppas att ni kommer att gilla det här konceptet. Det kommer säkert att utvecklas också efterhand, precis som Nyhetsveckan har gjort.
Ja, men absolut. Och som vi bestämt också då att vi drar inte donationer i Nyhetshelgen. Utan ni som har donerat, ni får vänta med att veta vilka ni är till på fredag.
Precis. Vi vill ju fortfarande gärna att ni... fortsätter att donera, men vi kommer inte att läsa upp era namn mer än på fredagar.
Exakt.
Och då bara de jättestora donationerna och övriga.
Är det 500 och uppåt för sitt namn uppläst.
Ja, och övriga redovisas på hemsidan. Mm. Som vanligt. Du har skrivit någonting spännande här. Vi har ju så mycket att prata om som vanligt. Det här med en hel del människor blev upprörda över att vi hade Ebba Busch Thor som omslagsflicka i fredags. Mm. Och tyckte att, vet inte ni att KD är massinvandringsvurmare och ja, så det vet vi. Mm. Men vi ska förklara ändå varför vi gillar Ebba Busch Thor och varför vi valde att göra som vi gjorde i fredags. För det handlar inte så mycket om det. Men vi kommer att komma in på det. Vi kommer att prata om galne Jan Guillou.
Mm.
Som tycker att Hanif Bali är på samma nivå som IS. Det är ju en fullständigt rimlig ståndpunkt, eller hur?
Han är inte klok, det har han inte varit på länge.
Nej, om någonsin. Ja. Och sen så har vi ju då dagens liksom tema som är din medverkan i Sveb-TV där du pratar om kvinnor och barn och familj kan man säga.
Mm. Det är helt rätt.
Ska vi dissekera lite mer vad du menar med sådana brandfackle uttalanden som du gör att kvinnor inte bör ha rösträtt och liknande?
Ja, men innan vi gör det så vill jag gärna tipsa de som befinner sig i Stockholm eller kan ta sig till Stockholm på lördag den 9 mars. För jag har precis blivit uppmärksamma på att det ska vara ett föredrag om Sydafrika. Och det är Jonas Nilsson och Sanna Hill och Anton Stigermark som ska hålla föredrag. Och om man vill vara med på detta så har man till imorgon tisdag på sig. Det kostar 350 kronor och swishnumret där i show notes så att de som vill vara med kan anmäla sig.
Mm. Det är nog väl värt om man har möjlighet att ta sig dit. Jonas är ju extremt erfaren vad det gäller Sydafrika och du har bland annat varit där med honom ju.
Mm. Och det är ju så här att det är ju inte intressant bara på grund av det som händer i Sydafrika utan att Sverige kommer att gå samma öde till möte som de vita sydafrikanerna, alltså de etniska svenskarna. Och därför måste vi ta lärdom av det som sker där nu.
Ja. Ja.
Ja, och så har jag 2 andra små tips. Och det är att jag har nu gett mig in på ytterligare ett socialt medium som heter MeWe. Ja, för det var så himla många som plötsligt började prata om detta. Jag tänkte, ja, jag får väl gå in där också då. Så tar det ju tid innan man får lite kompisar där. Jag har just nu, 48 kompisar eller någonting på MeWe. Men om ni finns där eller om ni vill ladda upp ett konto där så kan det bara skicka en vänförfrågan till mig. För att det är ju så att Facebook kommer förr eller senare bli omöjligt för oss. Nu har jag ju varit med, nu har jag varit inne en hel vecka, Maria.
Ja, det är inte klokt. Jag tror du skulle åka ut på ändan omgående så fort du blir insläppt igen.
Precis, och som sagt, det hjälper ju inte att jag numera är extremt försiktig med vad jag skriver, utan det finns ju folk som sitter och letar upp sånt som jag skrev för 3-4 år sedan, när de inte höll på det sättet, utan man faktiskt fick tala och skägget. Mm. Men så att MeWe kan faktiskt vara någonting. VK finns jag ju också på, men jag tycker det är trögt där. Där har ju nästan 2000 kompisar, men det händer inte så mycket där. Det är inte så, det är inga som pratar, det är liksom inga diskussioner, och det är det som är det tråkiga i början på såna här nya sociala medier.
Ja. Ja, men låt oss hoppas att något av de här initiativen utvecklas och blir någonting bra. Det har jag faktiskt hört folk som kan sånt här säga, att jaja, det kommer. Facebook och Twitter, de gräver sin egen grav med den här censuren. Så det kommer att komma andra grejer som där yttrandefriheten bevaras liksom.
Ja, de som säger det redan från början, som exempelvis MeWe, att här ska det aldrig bli någon censur. Mm. Sen har jag ett jättebra tips, och det är att man ska ladda ner någonting som heter Dissenter. Och om man går in via den länken som vi lägger här, så förklaras det hur man gör. Och vad är då detta? Varför ska man ha det? Jo, då är det så här att med detta program så kan du skriva kommentarer överallt. Om Aftonbladet har en artikel du tycker illa om, så trycker du på din lilla symbol. Och sen kan du skriva en kommentar. Den syns ju bara för andra som har dissenter. Men det här kommer att sprida sig som en löpeld. För äntligen kan vi nu gå förbi tidningarnas. Att de har liksom, nej, vi ska inte ha några kommentarer. Utan det är någon som bara har hittat på det här. Det är bara att ladda ner programmet och så kan du kommentera överallt.
Det låter jättespännande. Mm. Ja, det får jag gå med på. Jag har varit lite tveksam till VK, och därför tycker jag det verkar så lamt. Men jag får kolla in båda de här grejerna, MeWe och Dissenter. Och när vi nu ändå pratar om sociala medier, så vill jag uppmana alla lyssnare att följa mig på Twitter. Mm. Jag har nu 988 följare, och det vore hemskt kul om jag kom upp i 1000 åtminstone.
Verkligen, jag tycker du förtjänar tusentals, många fler tusen, men vi ska få dig över 1000 i alla fall.
Jag tycker det. Ni som är på Twitter, ni kan väl följa Maria Sunflower som jag heter, så att jag kommer över 1000 följare. Och alla ni som lyssnar kan väl också vara snälla att prenumerera på vår YouTube-kanal, för vi har nu 1889 prenumeranter. Så vi är ju väldigt, vi behöver 11 till, så är vi uppe i 2000. Det hade varit kul ju. Och det är viktigt. Det är viktigt för oss. Och observera, det här med prenumeration låter väldigt läskigt och låter som att det kostar någonting. Det gör det inte på YouTube.
Nej.
Nej.
Jaha, ska vi då prata lite om Ebba Busch Thor? Var vi för positiva till henne?
Alltså, det är klart att folk har kommenterat jättemycket, och det är dörroligt att se vad folk har skrivit på YouTube. Och bland annat så är det en del som har skrivit liksom, ja, men det är bara för att hon är snygg och hon är liksom karismatisk och bla bla. Ja visst, det är en del av det, absolut. Och det, men det är en del av att vara politiker. Men det är inte bara det, utan det är också som jag skrev till någon lyssnare, att det är det att hon är bra på alla de här tre sakerna som är viktiga för en partiledare. Hon är en bra talare, hon är en bra debattör och hon är bra intervjuer. Och att man är bra på alla de tre grenarna är väldigt ovanligt. Man brukar ha någon svag sida, och jag tog som exempel då att Åkesson till exempel, han är en bra debattör men en lite svagare talare.
Ja.
Men han är ofta sympatisk i intervjuer, så han har liksom två av tre där. Stefan Löfven, han är usel i intervjuer, han är usel debattör, men han är en bra talare, så han har en av tre.
Ja, precis, han kan leverera tal, och det är det ju, de gamla sosseflosklorna, men de funkar ju uppenbarligen fortfarande för vissa människor. Ja.
Nej, så hon har ju, hon är duktig helt enkelt. Men sen är det ju då som vi, och det var därför vi också spelade upp Jimmie Åkesson, det han hade att säga om Ebba Busch Thor. Han sa ju ungefär då det vi känner, att hon är sympatisk, hon är duktig. Ja, det är något annat. Men det enda jag har svårt för med KD är ju deras migrationspolitik, som ju är mycket mer generös än vad folk fattar kanske.
Ja, och en som har skrivit om detta, det är ju Expressens ledarchef, är hon väl, Anna Dahlberg. Hon skrev häromdagen, hypen runt Ebba Busch Thors KD är svår att förstå. Det sägs att Ebba Busch Thors succé beror på hennes tydlighet, men Kristdemokraterna är knappast det konsekventa högerparti som många verkar fantisera om. Lite grann är det ju så att de som känner sig konservativa, som tror på kärnfamiljen och tror och gillar normer och inte vill ha sina barn på genusdagis och så, de är ju svältfödda. Totalt svältfödda. Det har inte funnits någon politiker som har pratat om kärnfamiljen eller överhuvudtaget Sverige och svenska värderingar och sånt på flera år. Nej. Om man nu inte har gillat Sverigedemokraterna. Och det är många som fortfarande har extremt svårt att tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Så att det ligger nog lite i det att man behöver inte säga så mycket för att folk ska fylla i själva. Och läsa in mycket mer än vad hon egentligen står för.
Nej, men visst så är det ju. Och jag, även när jag har läst på lite mer nu om vad de faktiskt har för migrationspolitik, vad som står i deras partiprogram och så vidare, så är det ju rätt mycket där som är ding-dong i mina ögon. Alltså.
Ja, de är ju helt inne på det här att vi ska skänka 1% i u-landsbistånd. Och då skriver Anna Dahlberg så här: för 2019 betyder det att det samlade anslaget uppgår till hela 45 miljarder kronor. Det är knappast en hållning som tjusar högersinnade väljare. Nej.
Nej, men precis. Men alltså problemet, vet du vad jag tror att det liksom grundläggande problemet här är egentligen Moderaterna, Ingrid.
Mm.
Hade de varit sig själva så hade inte något av det här hänt, höll jag på att säga. Alltså... Det de har problem med nu, det är ju arvet efter Reinfeldt.
Ja,
och de har inte återupprättat sig själva efter det, och de vet inte, de är helt identitetsförvirrade, för egentligen så har ju Moderaterna en SD närliggande hållning rent faktiskt i sakfrågor vad gäller migration.
Men de har mer beröringsskräck än vad Ebba visar upp.
Ja, precis. Och då blir det lättare att... Alltså hon är fredig och frimodig, och hon har sagt att vi kan tänka oss att regera med, alltså hjälp med stöd av Sverigedemokraterna. Så har hon samtidigt sagt att vi kommer inte förhandla med dem, och vi kommer inte liksom ta in dem i någon regering. Vi kommer inte, du vet. Men att åtminstone... Så skulle
dem rösta på deras egna förslag.
Precis, exakt. De kan åtminstone tänka sig och sträcka sig så långt att låta SD rösta fram dem. Ja. Nej, visst. Nej, det är klart att det är inte så enkelt som att hon bara är en hjältinna och en drakdrottning. Men Anna Dahlberg avslutar ju sin krönika här med att skriva då att alla partier ömsar då och då skinn, och alla partier hemsöks av falangstrider. Om några år kanske KD har gjort upp med arvet från Alf Svensson och fullföljt högersvängen. Men i nuläget är det svårt att få ihop bilden av Kristdemokraterna, och ännu svårare att förstå den stora hypen. Mm. Och det var ju lite vad du var inne på i fredags. Att hon kanske har lite stramare åsikter egentligen, Ebba Busch Thor, men hon måste ta det lite baby steps.
Ja, precis. Men därmed, alltså jag håller med i mycket... som hon skriver här, Dahlberg. Men jag tycker inte att det är svårt att förstå hypen. Eftersom det jag säger att borgerliga konservativa väljare är svältfödda.
Ja.
Men då, de är sura på Moderaterna.
Men hon menar konstigt i bemärkelsen att då pratar hon sakfrågor. Hon alltså, tar inte in känslor i detta.
Nej, men hypa kommer på grund av känslor och inte på grund av sakfrågor.
Jo, så är det. Men du, apropå känslor. Det är mycket känslor kring det här med IS och IS återvändare så kallat, och vad ska vi göra med dem? Och förra veckan som vi pratade mycket om Hanif Bali och hans framträdande i Opinion Live, där han var ganska vass. Och det är ju många som har haft synpunkter på det. Och nu framträder, efter liksom 2-3 veckor efter alla andra, så träder Jan Guillou in på arenan.
Och vad
säger han, Ingrid?
Jo, han skrev en krönika där han bland annat skriver så här: och apropå syltryggar så lägger sig som vanligt riksdagsmannen Hanif Bali M nära den odemokratiska högernationalismen när han talar om kvinnor inom IS-organisationen som honor. Det vill säga från erkänner de mänsklighet som när de tyska nazisterna talade om judar som råttor.
Mm. Det är ni. Okej, okay. Hanif Bali lika med nazist alltså. Okej. Okay.
Mm. Ja, men alltså Jan Guillou har ju i sig alltid varit galen. Anledningen till att jag ändå har gillat honom och liksom bortsett från hans galenskap, det är ju att han fick Kate Cederholm frikänd, en händelse som påverkade mitt journalistiska liv i grunden. Att jag blev medveten om att man i Sverige kan dömas utan några som helst bevis överhuvudtaget, bara för att folk vill att man ska åka dit. Och sen har han ju också gett sig in i det här med, ja, inte bara liksom Kate, utan ja, folk som har varit oskyldigt anklagade eller felaktigt anklagade, kan vi säga. Det har inte funnits några bevis. Han skrev ju någon bok om häxprocesser och sådär. Så i de debatterna har han varit tydlig. Men han är ju den största IS-apologeten. Han är ju en islamofil. Till skillnad från islamofober då. Då tycker jag att det är ett dumt ord. Det är ett påhittat ord för att liksom få det till att vi som förstår att islam är livsfarligt, vi skulle ha lida av en sjukdom, en slags fobi. Så är det ju inte. Men jag är ju betydligt hellre islamofob än islamofil. En som tycker att allt med islam är bra trots att allting i islam är uselt. Så låtsas vi att islam är superbra och det är precis som kristendom.
Alltså, de här arnböckerna, de handlar ju då förment, höll jag på att säga, om alltså tillblivelsen av landet Sverige.
Ja.
Eller det är ju åtminstone så. Det är liksom den täckmanteln han har för att skriva de här böckerna. Men det de egentligen handlar om, det är ju hur fantastiska och bra muslimerna var.
Mm. Precis, och han framställer ju korstågen på det gamla vanliga sättet. Det är ju någon barn åker väl ner till Jerusalem. Åh, det var ju anfallskrig och dessa fruktansvärda kristna som hade mag och vilja ta tillbaka alla de länder som islam hade lagt under sig och där de hade slaktat kristna. Nej, så kan vi inte ha det, tycker jag. Jo.
Och Arn träffar ju då Saladin, den islamiska krigsherren. Mm. Och han framställs ju som den klokaste och den visaste. Och muslimerna är så, och Arn blir ju sårad där i något läge då i strid. Men du vet, efter han har gjort sig känd på något sätt hos muslimerna, jag minns inte hur det hängde ihop nu, men som liksom god människa och så. Så de tar ju hand om honom och ser till att läka hans sår med liksom, du vet, sjukvård som är 1000 år före sin tid, typ. Du vet så, va? För att de kan en massa saker. De har,
och de är mänskliga, medmänskliga. Ja. Och de har inte alls som mål och halshugga alla kristna,
Nej. Åh, nej, de är så högtstående och kloka och visa så att det finns inga gränser för det hela. Och där avslöjar han ju hela sin, och har gjort genom alla år. Ja, det här är ju inget nytt att han är liksom islam apologet deluxe. Och en som verkligen har fått lida för det är ju Magnus Ranstorp, terrorforskaren. Han har ju bedrivit smutskastningskampanj mot honom, kan man väl säga, i ganska många år. Alltså Magnus Ranstorp har ju då, ja, var det 2009 då han kom med den här Rosengårdsrapporten.
Ja, just det. Beställd av Nyamko Sabuni.
Ja, och om då radikalisering i Rosengård. Åh, du vet, Jan Guillou, han har ju smutskastat och baktalat Magnus Ranstorp på det mest vidriga sätt. Och nu ser jag på Twitter att Magnus Ranstorp själv länkar till en artikel som han har skrivit i Access. Och där så tar han bland annat upp det här då med Guillou och hans apologering. Ja. Han skriver så här i alla fall. Under hela 2000-talet har Guillou beskrivit terrorbekämpning som övergrepp mot muslimer som kollektiv och en raslagstiftning eller särlagstiftning riktad mot alla som heter Mohammed. Som bevis tog han upp 2005 års hovrättsdom mot två personer som dömdes till förberedelse till terrorbrott och finansiering av terrorism efter att ha samlat in pengar till terrornätverket Ansar al-Islam i norra Irak. Få terroråtal är mer gediget underbyggda. Åklagaren lyckades binda insamling och 7 överföringar av 1,3 miljoner kronor till 2 självmordsbombare i Arbil som dödade över 100 och skadade 200 i en terrorattack. På liknande sätt påstod Jan Guillou 2011 att åtal mot 2 somalier som planerade en attack mot Lars Vilks på Röda Sten i Göteborg borde anses som raslagstiftning. Trots att säkerhetspolisen var övertygad om att de planerat ett dåd in i minsta detalj och att de greps beväpnade med knivar lyckades inte åklagaren få dem dömda för förberedelse till mord eller terrorbrott. Men vi vet nu att en av dem åkte ner till Syrien med sin familj 2013 och anslöt sig till Islamiska staten medan den andra mannen nyligen dömdes till 3 års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott och grovt penningtvättsbrott för misstänkt terrorfinansiering.
De kunde ju ha suttit inne. Om inte Jan Guillou och andra apologeter hade hållit på och framställa det som att det var ju några buspojkar. Det var ju inte på riktigt. De menade att de skulle slå ihjäl Lars Vilks. Det var ju bara, det är bara sånt pojkar säger.
Han sa det. Jag kommer så väl ihåg när han skrev det i en krönika i Aftonbladet. Att här, liksom, han förlöjligar säkerhetspolisen och tyckte då att herregud, så här, jagar de upp sig över detta att de sitter och pratar om och mörda folk i telefon. Det är ju bara sånt de sitter och bröstar upp sig inför varandra och så här machosnack i den världen.
Alltså han är inte klok. Och då kan man ju undra så, varför får han fortsätta? Då kan jag berätta, som jag som har jobbat på Aftonbladet och framförallt på Aftonbladets nattredaktion där jag satt som textredigerare och det var mitt ansvar att läsa igenom i princip varenda artikel som skulle in i tidningen och dels kolla efter alltså fel, faktafel och stavfel och skriva om artiklar om de var för dåliga och så. Och så var det ju vissa skribenter då man inte fick röra. Det brydde ju inte jag mig om. Så att jag sa ju till. Både när det gällde, det var Peter Kardhammar en gång och det var Lena Melin en gång och så var det Jan Guillou en gång. Som jag minns i alla fall. De andra ändrade man ju bara. Men jag visste ju ändå att det här var profilerade skribenter. Och så hade Jan Guillou skrivit någonting. Och det var, han hade ett horribelt faktafel. Och så sa jag till nattchefen sådär. Du, Jan Guillou skriver sig och så. Fast det stämmer ju inte. Så jag ändrade. Nej, du kan inte ändra. Va? Ska det komma fel i tidningen menar du? Ja, men vi ändrar inte Guillou. Nej, du tror inte han blir glad om jag hjälper honom att ha rätt istället för fel? Nej, då får du ringa honom. Ja, det kan man göra. Och han blir ju glad ju. Men förstår du, med den inställningen, de vågar inte, han är gud.
Ja, jag vet. Och det är ju därför han får skriva de här fullständigt vansinniga saker i Aftonbladet. Jag har för övrigt, kan jag, som en parentes skjuta in, varit med om att han har extemporerat in en text till mig. Alltså läst in en text i telefon som jag fick skriva in.
Jo, för så. Han har ju inte dator.
Nej.
Utan han skriver på skrivmaskin och så faxar han in det. Så jag tror att han hade kvar en fax bara för Jan Guillous skull. Och sen fick någon då, reporter, sitta och liksom med manuset bredvid sig skriva in det i datorn.
Vi kan ju nämna också om man undrar då, liksom, vad är Jan Guillous bevekelsegrund och varför är han så galen?
Är han galen eller har han en agenda?
Min man intervjuade ju en man som heter Gunnar Ekberg för, har vi något datum där på den artikeln, 2017. Och han var IB-agent. Och han säger, vi lägger denna länken här om ni vill läsa artikeln. Han säger ju att Jan Guillou försökte ju få honom mördad ju, för att han var ju där nere också i Mellanöstern och höll på och infiltrerade och hade sig infiltrerade då PFLP som väl var en föregångare till PLO om jag inte har helt fel för mig. Jan Guillou hade väldigt, väldigt täta kontakter med dem och han fick på något sätt veta att Gunnar Ekberg var en infiltratör så han tipsade dem om det. Alltså allt detta är dokumenterat och Gunnar Ekberg har skrivit en bok om det här. Hur Jan Guillou försökte få honom mördad. Så att så är han. Kan mycket väl tänka sig att få svenskar mördade nere i Mellanöstern. Men av olika anledningar så hann ju Gunnar sticka därifrån innan han blev avslöjad. Men det kunde lika gärna slutat med att de hade dödat honom. Alltså.
Ja, ja, visst. Och jag menar, vi minns ju alla bilderna på när han står med automatvapen tillsammans med PLO-terrorister.
Ja.
Så han har alltid haft en soft spot för terrorister. Och själv en dragning åt att göra så med sina fiender.
Mm, och sen är det ju nu dessutom dokumenterat, och det skrev Gunnar också i sin bok innan det blev liksom officiellt att Jan Guillou var KGB-agent.
Mm, mm.
Vilket Guillou först förnekade och kallade Gunnar för mytoman. Bland annat. Men sen kom det ju fram, sen var ju till slut tvungen att erkänna att jo, okej.
Så han kallar sig inte agent, utan han gjorde ju det mest för han skulle få dem att avslöja sig, för han var ju journalist och hur det var. Men han har ju aldrig helt kunnat tvätta av sig den här stämpeln. Men folk har väldigt kort minne. Och sen så här, men han är ju mycket tv och han skriver böcker och han är väl bra.
Ja, men bara så ni vet, KGB-agent och terror, vad heter det, sponsor, vad heter det, palestinsk terrorist, kan man säga. Mm. Det är Jan Guillou. Mm. Du, Sveb-TV släppte ju en intressant intervju i fredagskväll, var det väl?
Mm, den heter lördagsintervjun, men den kom faktiskt redan ut på fredagskvällen.
Mm.
Och det blev väl helgens snackis, kan man säga. Åtminstone på Twitter och sociala medier. Och den har, nu senast jag tittade så var den uppe i snart 15 000 visningar.
Ja, stämmer.
Och det var ju så att, alltså, Mikael Vilgot, som ju då Sten på Snapphanen kallar Sveriges bästa intervjuare sedan Janne Josefsson försvann.
Ja.
Ja, han har ju drivit den här kanalen i flera år och den har ju blivit bättre och bättre, och han är en jätteduktig intervjuare. Han har verkligen, han är påläst, han vet vad det är han vill ställa frågor om, och han är väldigt varm och mjuk, så att man slappnar av, och det är väldigt trevligt att prata med Mikael Vilgot.
Mm. Vi kanske ska nämna att det vi pratar om nu, det är alltså att han har intervjuat dig.
Ja, framgick ja. Inte det.
Nej, jag tror inte vi sa det. Nej, utan det är alltså då en lördagsintervju nummer 42. Ingrid Carlqvist, gift dig tidigt och skaffa barn, är rubriken.
Ja, precis. Och det var ju så att, att Vilgot hade sett mitt föredrag som också ligger på YouTube, som jag höll i Stockholm för några månader sedan. Där jag pratade om att feminismen har gjort de svenska kvinnorna olyckliga. Vi är kanske de olyckligaste kvinnorna i världen.
Mm.
Och då, när jag gjorde det föredraget, då satte jag ju mig, alltså dels har jag skrivit om det i min bok, kan jag få göra lite reklam för den också, för att jag tycker att det är alldeles för få som har köpt och läst Från Sverige till Absurdistan. Och den köper man via Logik. .se. Och jag tycker verkligen det skulle, jag skulle bli så glad om fler läste den, för jag skrev den för att verkligen förklara varför Sverige blivit så här konstigt. Vad är det för beslut, vad är det för människor som drev de här frågorna, och framförallt så är det ju då massinvandringen. Men så har jag lite flera teman, lite fler kapitel och så. Och bland dem finns ju då det här med feminismen och hur liksom kvinnorörelsen började flytta fram sina positioner, framförallt under Palmes tid. Och man började den första liksom bräckan i kärnfamiljens mur. Det var ju när man tog bort sambeskattningen 1971-72, nu kommer jag inte ihåg exakt. Och då var det ju så att förr i världen kunde ju människor leva på en lön, och det var ju oftast mannen som arbetade. Och så var då mamman hemma och uppfostrade familjens egna barn, vilket ju var en fullständig självklarhet på den tiden. Det har det varit i alla tider, och då menar jag inte att hemmafruar, alltså det låter precis som att man inte gör någonting då. Som om det inte var ett arbete att sköta ett hem och uppfostra barn. Det är klart att det är.
Nej, men alltså det är så idiotiskt. Det är samma sak som det här begreppet föräldraledighet.
Ja.
Det beror ju på vad man lägger in i begreppet ledighet. Jag har aldrig slitit så hårt som jag gjorde när jag var hemma med min son. Alltså det är full rulle att vara hemma med barn. Alltså, det är ingen ledighet överhuvudtaget.
Nej.
Och om ens jobb då också, och det gör det såklart om den ena yrkesarbetar och den andra är hemma.
Mm.
Då ingår det ju naturligtvis också i ditt jobb att sköta själva hemmet, städa, diska, tvätta och alltså det blir ju det i ditt jobb ju. Och jag tycker det är högst hedervärt.
Ja, precis. Och det är inte bara hedervärt. Det är så att det som har hänt sedan man först tog bort sambeskattningen, så att varje person särbeskattas, det är att alla kvinnor i Sverige måste arbeta. Förutom de som har superrika män eller är bidragstagare. Där hela familjen är bidragstagare. De kan ju också gå hemma. Och det är ju oftast inte etniska svenskar som är det, utan det är ju framförallt muslimska invandrare. Men så att de allra flesta vanliga svenskar, där måste båda två jobba heltid. Några klarar att hon går ner på halvtid eller åtminstone 75-80%. Men som jag säger till Vilgot, att det är alltså svenska familjer idag, det är två vuxna personer som stapplar sig fram i livet. De kryssar mellan allt de ska göra. De ska till jobbet, de ska lämna barn på dagis, de ska jobba, de ska köra hem, de ska hämta barn på dagis, de ska laga mat, de ska försöka se till att hemmet, och de är totalt slutkörda. Och de träffar ju nästan aldrig sina barn. Framförallt uppfostrar de inte sina barn. Utan detta har nu, sedan kom ju då reformer, det här med maxtaxa på dagis och superutbyggnad utav förskolan. Alla barn ska på förskolan. Och nu är det ju mer eller mindre tvång. Alltså, du vet, det finns till och med föräldrar som är jättenervösa för att inte de liksom, alltså, får dagisplats förrän när barnet är lite mer än 1 år. Därför att de är rädda för att barnet ska komma efter i sin pedagogiska utveckling. Hallå! Kvinnor har i alla tider uppfostrat barn och gjort dem till trygga och glada individer. Nu tror inte mammor längre att de är viktiga för sina barn, utan det ska en massa förskollärare ersätta.
Du har ju fått jättemycket feedback, som vanligt, kommentarer på YouTube. Kan du inte läsa upp, eller vi kan ta någon var kanske, kommentarer. Om du tar den första här.
Ja, det är en som heter Gunilla som skriver: tack för din medverkan i SvebTV. Jag håller med dig till 100%. Jag träffade min sambo 1971, var då 17 år. 1972 förlovade vi oss. Första sonen fick vi 73. Sambon arbetade och jag kunde tack vare sambeskattningen vara hemma. Nästa barn fick jag 76. Han dog tyvärr 3 månader gammal. Tredje sonen föddes 77. Jag var hemma till yngsta var 6 år och jobbade sedan och utbildade mig till sköterska. Och blev sen arbetslös och bla 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 bla. Men det går utmärkt att göra så. Tror även idag. Ja, det skulle jag säga att det är ju betydligt svårare. Men det är ju naturligtvis, det handlar om att få, min mission med detta, det är att få unga flickor att förstå hur fertiliteten fungerar.
Alltså, ja. Din, kan man säga så här, ditt koncept går ut på att skaffa barn och familj först och gör sen karriär om du nu tvunget vill det.
Ja, ja. Precis. Det finns inget viktigare. Och jag menar ju också, vilket väl då är lite kontroversiellt eftersom folk aldrig har hört det förut, men jag menar ju att det är kvinnors plikt att skaffa barn. Sen kan inte alla, jag kunde inte själv få barn. Men jag ville och jag försökte gång på gång på gång. Men alltså, om inte kvinnor förstår att de måste skaffa barn, ja men då dör vi ut. Så enkelt är det. Det finns liksom inget annat sätt. Svenska folket dör då ut, men många av dem tycker väl att det spelar ingen roll om det bara bor somalier i Sverige eller araber och så. Men vi som tycker att Sverige är ett svenskt land och ska så förbli, vi måste ju förstå att då handlar det om att föda nya generationer.
Ja,
plus att man blir mycket lyckligare av barnen, av karriär.
Ja, du säger det där i intervjun att väldigt, väldigt många människor ångrar sig då som valde karriären före att skaffa barn. Och karriären kommer inte komma och hälsa på dig på ålderdomshemmet. Och det ser vi ju. Ja, det ser vi ju nu liksom, den första generationen kvinnosakskvinnor som valde bara sig själva. Nu sitter de där ensamma, sen kan man bli ensam ändå för att man har barn som skiter i en, va? Men det finns en lite bättre chans att någon bryr sig om dig på ålderns höst om du har barn ju.
Och en ganska mycket större chans.
När jag kommer att tänka på det här som... var det inte så att Ayaan Hirsi Ali fick det rådet av Oriana Fallaci, den italienska journalisten. Som ju tyvärr dog ganska, inte ung, men vad kan ha varit, 50-årsåldern någonting, i cancer. Och hon sa till Ayan då att när hon frågade liksom om råd och hur ska jag göra, hur ska jag vara, hur ska jag bete mig. Och Ayan Hirsi Ali är förut en väldigt framträdande islamkritiker, för de som inte vet det. Hon är somaliska som har bott i Holland och nu bor hon i USA. Och då säger Oriana Fallaci, det är bara en grej jag ångrar. Hon har varit flygande reporter hela sitt liv och blivit jättekänd och skrivit massa böcker och så här. Och det var att jag aldrig skaffade barn. Det var det hon liksom ångrade då när hon blev sjuk och dog.
Ja, så är det ju.
Så att Ayan fick ju till en unge där i sista momangen. Hon var väl 42, 43 någonting när hon fick sin son. Och det tror jag, för att grejen är ju att det är skillnad där för män. Om du som man i 50-årsåldern kommer på att ja, jag vill nog ändå ha barn, så kan du skaffa en yngre kvinna.
Så är det. Men det är faktiskt så att även mäns spermieproduktion minskar drastiskt efter 25-30 års åldern. Ja. Så att det är faktiskt så att det är viktigt att skaffa barnen först, framförallt för kvinnor, men faktiskt även för män. Det är inte bra när männen är för gamla.
Ja, det finns ju massor med fördelar med detta naturligtvis. Inte minst kan jag säga som själv var en gammal mamma, jag var 39 när jag fick min son, att man är mycket piggare, man orkar ju mycket mer när man är yngre. Det tar på krafterna att ha småbarn, och det är ju klart att du är mer rustad på alla sätt, både alltså rent fysiskt för att ta hand om småbarn när du är i 20-25 års åldern än när du är i 40 års åldern.
Precis, och sen är det ju det också att du har betydligt yngre mor- och farföräldrar.
Som
är en viktig del av familjen och som barnen kan ha fantastisk glädje av. Men sen är det ju en annan sak också då som jag pratar väldigt mycket om, som jag tycker är otroligt viktig att förstå. Det är att anknytningsprocessen mellan mor och barn är bland det viktigaste för att ett barn ska bli en trygg individ. Och man bör faktiskt inte skilja mor och barn åt under de första 3 åren. Och det är ingenting som jag har hittat på, utan det är professor Annika Dahlström som har forskat mycket i de här sakerna, som säger att det är ren barnmisshandel att lämna dem på förskolan när de är 12 månader. För att de kan helt enkelt inte förstå att mamma kommer om några timmar igen, utan de upplever sig övergivna varje dag. Och jag tror att här har vi mycket av förklaringen till bokstavsbarnen.
Otrygghet, alltså brist på anknytning. Du framkastar ju också det, att det är därför den första dagisgenerationen, alltså den som jag tillhör, vi som är födda på 70-talet, det är därför vi skaffar barn så sent, för vi har själva svårt att knyta an.
Ja. Yeah. Yeah.
Det är din teori.
Ja,
jag säger inte emot dig. Kan mycket, mycket väl vara så. Men du, hur kommer det här med kvinnornas olycka in i det hela då?
Jo, det är ju så här, förstår du, att vi har ju något som heter Folkhälsomyndigheten, tror jag den heter nu för tiden. Och de gör ju undersökningar ständigt om svenskarnas hälsa, bland annat den psykiska hälsan. Och de senaste åren så har den alltså blivit katastrofal. Alltså svenska kvinnor och unga flickor rapporterar att de mår uruselt. Och nu minns jag inte exakt, men för 20 år sedan någonting sånt, så var det 20-30% av tonårsflickorna som uppgav att de mådde dåligt. Nu är det 60-80%.
Herregud.
Ja. Och den vanligaste patienten på vårdcentralerna, det är en kvinna i 35-årsåldern som har så kallat gått in i väggen, som är helt utbränd, deprimerad och får inte ihop det och vet inte hur hon ska ordna till livet. Och då blir det sjukskrivning. Och jag menar, det som någon annan skriver där, så att det är ju jätteviktigt det här, just för att familjerna orkar inte hålla ihop. De allra flesta skilsmässor sker ju när barnen är små. När det är som viktigast för barn att ha tillgång till båda sina föräldrar och uppleva tryggheten i en kärnfamilj. Tacka 17 för att vi mår dåligt.
Ja, precis. Ska man försöka göra alltså gå på vatten och göra det omöjliga. Sköta två jobb samtidigt, verkligen. Och det gäller båda föräldrarna då ju. Som både ska heltidsarbeta och vara bra föräldrar. Det blir väldigt svårt alltså. Det... Ja, jag kan också säga det, att jag tror du har rätt. Men alltså, du tror att kvinnors olycka, det här att, eller olycklighet eller vad vi ska säga, det består mycket i att man försöker pressa kvinnor att göra det omöjliga.
Mm.
Att både vara bra mamma och, du vet, baka surdegsbröd och allt det här liksom, och fantastiskt underbart hem och perfekta barn och samtidigt göra karriär, och att man ska vara perfekt, perfekt, perfekt på 20 olika områden samtidigt.
Ja, det tror jag, men jag tror att det absolut viktigaste det är det att det går emot hela din natur att skaffa barn som du sen inte själv träffar.
Mm.
Jag tror att det gör någonting med en kvinnas själ. Att det är väldigt få kvinnor som tycker att, ja, men det spelar väl ingen roll vem som tar hand om mina barn. Om de slår sig och börjar gråta, det kan väl en dagisfröken ta hand om. Jag tror att det gör att, jag tror kvinnor går sönder av detta. Och de har inga verktyg. Alltså de, även om de skulle kunna vara hemma. Vi säger att deras man gör superkarriär och så är liksom trycket från omgivningen så stort att de tror att det är något fel på dem. För då har de fått lära sig att det sämsta man kan vara i livet är en hemmamamma.
Mm.
Så att det liksom, det blir fel i huvudet och det blir syntaxerror. Och där, det tror jag är förklaringen till att de mår så dåligt.
Ja. Men du, hur kommer vi sen in på det här med kvinnors rösträtt då? Du talade i den här intervjun, så talade du ganska mycket för, uppfattade jag det som i alla fall, för kvinnors rätt att vara lyckliga och avslappnade och inte utsättas för den här omänskliga pressen och att agera mot sina biologiska instinkter.
Mm. Mm, och då menar du att då är det taskigt att säga att de inte får rösta, för då gör de olyckliga igen.
Exakt, där har du sagt taskigt mot kvinnor igen. Ja. Varför säger du nu så här då, Ingen?
Ja, men alltså jag säger ju det därför att vi är i en katastrofal situation i Sverige. Alltså den politik som har förts de senaste 30-40 åren, den har varit fullständigt katastrofal, och det ser vi runt omkring oss varje dag. Det räcker att öppna en tidning eller sätta på en tv så är det mord och gängskjutningar och gruppvåldtäkter och ja, you name it. Folk som drar vapen när de har stulit fikabröd. Det är liksom total katastrof. Och jag menar att det enklaste sättet, även om det är omöjligt, kommer aldrig att hända, men om jag blev diktator så skulle jag genast ta ifrån kvinnorna rösträtten, för att det är kvinnor som har påverkat politiken på ett sånt sätt, eftersom kvinnor styrs mycket mer av sina känslor än män generellt sett. Men det är ändå viktigt, det är alltså majoriteten av kvinnor och liksom tycker så synd om folk, och män har en bättre förmåga att säga, ja okej, det är synd om de här muslimerna, men vi måste skydda vårt land, vårt folk, våra kvinnor, våra barn. Alltså kan vi inte vara så himla snälla mot alla andra, därför att då är det vi som drabbas istället. Det är ju inte så att för att de kommer hit så blir de en del av vårt lyckorike, utan de har ju dragit ner Sverige till en nivå som ingen hade trott var möjlig bara för 40 år sedan. Så att det hade gått mycket snabbare att rätta till Sverige om vi hade tagit alltså den kvinnliga rösträtten ifrån dem. Men vad jag helst av allt skulle vilja säga, det är ju någon slags, alltså att man inte bara för att man andas har rösträtt, utan att man måste kunna saker. Man måste genomgå något slags test eller ha ett visst antal barn, så att man har en a stake in the future, vad heter det på svenska?
Ja, någonting att vinna eller förlora på, hur man
för
förbereder sig för framtiden. Ja.
Ja, precis. Så att har man barn så då är man ju väldigt mycket mer intresserad av hur samhället ska bli när jag inte längre finns här.
Mm.
Och vi ser ju nu att nästan alla de ledande europeiska politikerna är barnlösa. Och det är ingen slump, tror jag. De har ingen stake in the future. De bryr sig inte. Bara de får gå till historien och liksom bestämma och sådär. Sen struntar de i hur det blir för kommande generationer.
Mm. Ja, och egentligen det du säger nu är ju inte egentligen en motsättning, alltså står ju egentligen inte du vet, i kontrast med det du sa innan. Därför att egentligen är detta en konsekvens av hur kvinnor är biologiskt programmerade. Det här att tycka synd och ha en enorm empati och tycka, det är ju liksom för att kvinnor är evolutionärt programmerade för mikroperspektivet. Ja. För den närmaste familjen, släkten, de man har precis omkring sig och liksom ta hand om dem och se till så. Och när kvinnor då är ute i ett makroperspektiv i samhället och ryar och har sig och liksom börjar, om vi då liksom då till exempel tar batikhäxorna, vad är det för det första så tror jag att de har osunda sexuella instinkter, men det är en annan aspekt av det hela, men det är också det här syndtycket som har löpt amok.
Ja, det är det.
Alltså det är liksom omsorgen om familjen applicerad på hela världen.
Ja, och det blir inte bra.
Det blir inte.
Precis det kvinnoröstmotståndarna sa för 100 år sedan. För drygt 100 år sedan.
Kvinnor kan inte liksom, nej, visst.
Nej, de kan inte se till samhällets bästa. De kommer att föra in sina kvinnliga värderingar och det som är jättebra när det gäller de egna barnen och den egna familjen. Men det är inte bra för samhället i stort. Och det såg de och det har, alltså vi har, kvinnor var betydligt lyckligare innan de hade rösträtt, det är jag fullständigt övertygad om.
Du säger ju till mig i programmet att jag är beredd att avstå.
Från min rösträtt, ja.
Ja, det är väldigt stort av det. Fast samtidigt så säger du att kvinnor får ändå lov att vara politiker.
Ja, för att det tycker jag. Det finns ju kvinnor. Tänk Margaret Thatcher till exempel. Vem hade velat vara utan henne? Det finns ju kvinnor som är supersmarta och som tänker mera manligt och som verkligen ser till samhället. De vill vi ju inte förlora som politiker, men bara för att inte de själva får rösta eller andra kvinnor får rösta på dem. För de kvinnorna kommer ju att appellera till männen. Om det bara var män som röstade så skulle aldrig sådana människor som Mona Sahlin eller Annika Strandhäll och de skulle överhuvudtaget aldrig finnas i politiken. Så du förstår vad mycket vi har att vinna på detta, Maria.
Ja, okej, så kvinnliga Margaret Thatcher-typer är fortfarande välkomna i politiken, men det blir upp till dem då att appellera till männen i din,
ja, precis. Ja,
i din
precis.
Regim.
Och jag menar, så det jag menar är att om vi nu skulle få ett system som jag menar att man måste kvalificera sig för rösträtt, då får man ju gå, du vet, genomgå olika tester, vem skulle du rädda i ett sånt här fall och så, va? Då skulle det visa sig att betydligt fler män än kvinnor skulle klara det testet.
Ja.
Ja.
Så är det helt säkert. Ja, usch, ja, det är ett lite sorgligt kapitel, men nej, vi släpper det nu. Det var en jättebra intervju i alla fall och jag tycker ni ska titta på den på SvebTV. Vi lägger länken naturligtvis. Nu ska vi ju alltså hinna med det här med vem ska integreras också, för att här i veckan, för ett par dagar sedan, kan ha varit i fredags, lördags, Så Grön Ungdom lät publicera en debattartikel i Expressen som 3 mars, det var alltså det var igår. Okej. Okay.
Ja.
Det blev ett jäkla hallå på Twitter och det kan man förstå. Därför att de här två språkrören för Grön Ungdom i Stockholm, Manuel Cortez Artero och Hedda Berkesand, de tycker att svenskarna är de som måste integreras. Anledningen till att vi har massa gängskjutningar och annat jobbigt, det är för att svenskarna är typ rasister och inte fattar andra människors kultur och traditioner och vi är, vad stod det, nationalchauvinister, kallade de det? Så det är med andra, och allt är vårt eget fel.
Grunden till integrationsproblematiken är svenskarnas nationalchauvinism. Vi är solidariska och tar in folk som ska integreras. Men själva vill vi enbart kompromissa bort ytliga delar av vår egen kultur, typ matvanor. De begär alltså på fullt allvar att svenska folket ska kompromissa bort grundläggande delar av vår egen kultur. antar jag då att vi inte skjuter på varandra, att vi inte gruppvåldtar, att vi är ett högtillitssamhälle där man förr inte behövde låsa dörren, där man inte behövde låsa cykeln när man sprang in i affären och så. Det har vi ju redan, om inte kompromissat bort, så har vi ju blivit fråntagnade. För ingen vågar ha dörren öppen. Ingen skulle komma på tanken att ställa cykeln utanför affären utan att kedja fast den. Men, och de har ju faktiskt rätt i det, Maria. Det låter ju hemskt att säga det, men det beslutet som riksdagen tog 1975 när man bestämde att Sverige skulle vara en mångkultur. Mm. Där fanns ju det som heter integrationsmålet. Och det är tydligt om man läser det, vilket också man kan läsa om i min bok. Att det var inte alls så att de som kom hit skulle anpassa sig längre till Sverige och försöka smälta in och ta till sig vår kultur. Nej. Svenskarna skulle lika mycket som de anpassa sig till deras kultur, och de skulle absolut få behålla allt de ville av sin egen kultur. Så ja, de har ju rätt, förstår du? Alltså utifrån det beslut som fattades så har de rätt. Men det är ju så sanslöst.
Fast de skriver så här: svenskarna sa sig vara villiga att göra kulturella kompromisser och integrera sig med alla nya. Men i praktiken har nysvenskar behövt förändra kulturell identitet och uttryck nästan totalt för att ta sig in i samhället. Alltså assimilation, inte integration. Mm. Och, så de menar alltså att det här mångkulturbeslutet var liksom... Ja, och det kan, ja, okej, jag kan hålla med om det. Det fattades på felaktiga premisser eller på basis av ett missförstånd eller vad man ska säga. Alltså det var ju ingen som var liksom på det klara med vad det skulle innebära. Vad betydde detta? Vad var det man...
Ja, alltså svenska folket var ju inte det. De visste ju inte ens om att det här beslutet fattades. Men politikerna som tog beslutet, de visste det. För att det hade ju gjorts utredningar som sen då ledde fram till det här beslutet. Och där visade det ju sig att det fanns en slags invandrare, ett slags invandrare som var mycket problematiska. Och det var ju icke-europeiska invandrare. Mm. Och istället för då att säga så, okej, okay, ja, men då ska vi satsa på europeiska invandrare istället och nordiska invandrare, för de går det ju jättebra för. Nej, då gjorde man precis tvärtom och tänkte, vi tar in lite fler av dem som har svårt att integrera sig. Och så säger vi, ni behöver inte integrera er, utan ni får behålla er kultur, vilket de ju har gjort. Det är ju inte sant som de säger att det är utlänningarna som har behövt ta bort sin kultur. Tvärtom, de fortsätter ju med gruppvåldtäkter och skjutningar och sånt. Det är ju vi som tvingas att inte få vara de vi är därför att det är livsfarligt.
Mm. Ja, och då är ju, återkommer man ju alltid till den här frågan, varför? Vad var syftet med det här?
Ja, alltså jag har ju svängt många gånger genom åren och tänkt att antingen så var de så himla naiva, eller det trodde jag ju under lång tid, att de kunde inte ens föreställa sig att det skulle komma så många, eller att det skulle bli som det blev, utan då är vi bara snälla, som Bamse, om man kramas så blir de snälla. Men jag tror inte på det längre. Möjligtvis att de flesta vanliga riksdagsledamöter var lite dumma, men det här drevs ju igenom av människor som vi nu kallar globalister. Alltså människor som såg framför sig en världsregering, och det bästa sättet är att ta bort nationalstaterna och se till att folken blandas upp så de inte har den här normala naturliga sammanhållningen. Då blir de lättstyrda.
Ja, vi har ju sett i helgen, både du och jag har ju varit helt besatta av Joe Rogans intervju med Alex Jones.
Mm.
Den amerikanske, jag vad ska jag kalla honom, talkshow-mannen är väl kanske lite missvisande, men han är ju en känd ja, alt-medieprofil, så kan man väl säga. Och Alex Jones har rätt mycket teorier om varför man har gjort så här. Och att man kan väl sammanfattningsvis säga att det handlar om att oss söndra och härska.
Precis.
Så kan man säga. Ja. Det finns grupper av människor som vill ha kontroll och makt och framförallt tjäna pengar. Och då är en väldigt bra metod för att uppnå det är att splittra grupper, splittra nationer. Och det låter väldigt foliehattigt, men
Ja, men alltså man ska inte håna foliehattar, för att det visar sig ju mer vi får reda på, desto mer rätt har de här människorna haft som har blivit så fruktansvärt hånade och karaktärsmördade. Och jag kan också tipsa om att imorgon kommer vår vän Carl Lundström med en ny låda där han pratar om det senaste som kanske kommer att göra globalisterna extremt framgångsrika, nämligen artificiell intelligens. Det pratas ju överallt om AI, AI, AI. Och Kalle gör väldigt intressanta observationer. För att jag vet ju, det har jag ju berättat tidigare och jag har skrivit om det, att problemet för säkerhetspolisen, det är ju att de har ju massor med information. De samlar in en massa information, men att sitta och gå igenom den och hitta, här är mönstren och den här personen, han är liksom där och där och där, och titta här, det hänger ihop, det tar jättemycket tid, och det är därför så många människor inte hittar, så att säga. Men med artificiell intelligens, när du kan liksom se till att datorer går in och liksom tittar med ett mer mänskligt tänkande och kan, alltså istället för att bara räkna pinnar som vanliga datorer gör, så med artificiell intelligens så kan du programmera dem att tänka mer som människor gör. Och med den massövervakningen som kommer, det här kommer, och det är det priset vi nu får betala för att vi har tagit in de här människorna i våra länder.
Ja, och apropå detta så hittade ju du en faktiskt väldigt intressant artikel av vår före detta vän Rakel Chukri i Sydsvenskan.
Hon var ju kulturchef till för inte så länge sedan, och nu är hon friskribent eller någonting.
Ja, hon är väl reporter helt enkelt på kulturen nu. Hon har skrivit en ganska lång, vad ska vi kalla det? Analysartikel som rubriken är Vi de försvenskade. Och hon berättar om sina erfarenheter, och hon har pratat med två andra, riksdagsmannen Robert Hanna och en kvinna som heter Triffa Abdullah, om deras erfarenheter av att bli anklagad inom citationstecken för att ha blivit försvenskad.
Och de är ju, två av dem är ju då assyrier, alltså Chukri och Robert Hanna som är riksdagsledamot för Liberalerna, och den här Trifa, hon är kurd. Och de är ju tre väldigt välanpassade invandrare. De har gjort karriärer, och de har dessutom också brutit med, för alltså, de är ju också hederskulturer. Assyrierna är ju väldigt, de är ju kristna, men de har ju vistats i muslimska länder och tagit till sig mycket av den kulturen. Så de har ju, de här tre, de har ju brutit mycket med familjerna, eller åtminstone med familjens traditioner. Men det de har sånt problem med är att familjerna kallar dem för svenskade, för det vill de inte vara. Och det jag menar är väldigt intressant med detta, det är ju att när inte ens de mest välanpassade invandrarna som har gjort karriär hos oss och som är viktiga opinionsbildare och beslutsfattare, när inte de ens tycker om att vara svenskar, försvenskade, då fattar vi ju att det här är ett mission impossible med invandringen. De kommer aldrig att bli som vi, de flesta.
Men det måste jag vara lite jävlens advokat här. Därför att det de menar, eller så som jag tolkar Rakel i den här artikeln, så är det ju då att i ordet försvenskad, i deras värld är det ett skällsord. Du har blivit försvenskad. Då är det lika med du är en hora, du är en dålig människa och allt vad nu är. Men att hon vänder sig mot det. Alltså att hon tycker att det är dåligt att det är så det används, och att det är dåligt att liksom... Och samtidigt så är hon väldigt splittrad. Men jag vill bara säga det, jag har ju själv bott i USA. Jag känner människor, svenskar, som har bott i USA i en herrans massa år. Två av mina närmaste vänner har bott där i 8 år respektive. De var precis lika svenska när de klev av planet efter 8 år som de var när de åkte dit. Det kan jag försäkra dig. Okej. De hade kanske laxat till med lite så här amerikaniserade grejer liksom. Men det var inte mycket. Och det var under hela min tid i USA, vi umgicks med andra svenskar. Jag har ju berättat det innan, vi satt och bölade när det var Lucia. Vi pratade mycket om att, du vet, vi är vikingar, vi gör som vi vill och vi tänker vad som svenskar är och bla 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 liksom. Så att, alltså, det här dilemmat kommer du aldrig komma ifrån i något sammanhang, inte ens i ett sånt extrem mångkultursamhälle som USA. Mm. Och så kan man diskutera, är det verkligen det därför att man måste vara amerikan först och främst? Och ja, jo, det stämmer. Men samtidigt så tillåts det ju att man behåller sin egen kultur också, även om den amerikanska, du måste pledge allegiance to the flag och så vidare och visa att du är trogen USA först och främst. Men sen tillåts du ha odla liksom, om du är kines eller irländare eller inte vet jag, svensk eller vad det nu är, så tillåts du och uppmuntras att odla även den kulturen. Men att den är helt underordnad den amerikanska sättet, det är helt klart.
Ja, ingen skulle väl komma på tanken att skylla någon för att ha blivit för amerikaniserad. Och jag menar, det här är ju, det är ju så, va, att dina vänner och du flydde ju inte till USA, så ni hade ju inget, åh, jag är så tacksam för detta landet som tog emot oss, det var krig hemma, de förföljde oss och jag riskerade tortyr och sånt. Utan ni flyttade ju dit för att det var coolt och roligt att bo utomlands några år. Och det är klart att ni alltid var svenskar och tänkte att ni skulle hem till Sverige. Men de här assyrierna som ju blev förföljda av sina muslimska landsmän kom till Sverige och var då i och för sig tacksamma, men de hade aldrig en tanke på att bli svenskar. Utan det viktiga när de fick barn, för Åker Tjuka är ju född i Sverige ju. Mm. Det viktiga när de fick barn, det var att hålla den assyriska diasporan vid liv. Och jag menar att om man har den inställningen, då ska man flytta tillbaka.
Ja.
Då ska man bo här och hålla sina traditioner vid liv, för att vi är ett folk, men ni är ett folk, men ni har inte hemma i Sverige. Ni kan inte både ha kakan och äta upp den. Om ni kommer hit, då kan ni inte ha som mål att era barn aldrig ska bli svenskar, att använda det som ett skällsord. Och jag menar att även Shukri och de andra på något sätt, de vill ju vara lite svenskar, men de tycker samtidigt de har något slags dåligt samvete för att de har blivit försvenskade. Mm. För det är någonting dåligt.
Men vet du vad jag tror hade hjälpt väldigt mycket i det här sammanhanget?
Nej.
Om Sverige hade varit mycket tydligare med att det finns en svensk kultur och det finns svenska traditioner och det finns saker, värderingar och så vidare som vi håller högt i Sverige och som vi håller på, precis som amerikanerna gör. Det är ju där de har hanterat detta bättre. Det är ingen som behöver tvivla på att du ska stå. De står upp varje morgon i skolan, Ingrid, och lägger handen på hjärtat och pledge your allegiance to the flag.
Ja, visst, jag vet det. Men det är inte så, det är inte svenskt. Det är inte så vi gör.
Vi är
bäst och därför ska vi inte skryta. Och därför har vi låtsats att vi inte är bäst och att vi tycker att de ska minsann inte behöva bli som vi. Och kanske ville vi heller aldrig att de skulle bli som vi. Och kanske har vi gått och hoppats på att de skulle flytta hem igen. Det tror jag.
Ja, visst.
Men jag menar att det är ett problem att överhuvudtaget, eller problem, jag tycker det är bra att hon skrev det här, för det visar att inte ens de bäst assimilerade, vad heter det, integrerade invandrarna, de vill inte heller vara svenskar. Det finns någonting i det som är jobbigt för dem. Mm. Inte bara att deras föräldrar tycker att de är usla, utan de vill inte vara det. Och detta är ett recept på katastrof.
Ja, men jag tror att övergången hade varit, vi måste vara lite självkritiska här, och jag tror att övergången hade varit betydligt enklare om vi svenskar hade varit tydligare. Och erbjudit ett tydligare alternativ, att alltså stått starka.
Mm. Jo, det är ju en kombination av den här Titanic-nationalismen som gör att vi inte kan säga att vi är bäst i världen, utan de måste fatta det själva. Och det här liksom de här invandrarna med väldigt stark kultur som i mångt och mycket ser ner på oss. Det berättar ju Shuka också om att det här med liksom att de tar inte hand om sina kvinnor och de bara så fort de blir kär i någon annan så skiljer de sig, de håller inte ihop familjen och allt där. Det är en kombination av det.
Jag tror det hade varit lättare att välja det svenska om vi hade erbjudit ett tydligare alternativ.
Precis, men det har ju aldrig varit tanken, inte sedan 1975.
Nej. Du, nu är vi på väg att dra iväg här tidsmässigt igen.
Ja.
Ska vi ta och uppmana lyssnarna att göra lite saker?
Ja, det är så här att jag har en bekant som berättade att han hade gått och köpt samma matkasse, exakt samma matkasse som för ett år sedan. Han hade ett kvitto, jag tror han sparade just i detta syfte. Och så köpte han exakt samma saker. Det var ost och smör och potatis och frukt och fil och Kalles kaviar och kyckling och kryddor och sådär, va? Och då visade sig att priserna, alltså det var 31% dyrare det här året än vad det var för ett år sedan. Och det låter ju sinnessjukt. Nu var detta i Stockholm. Men så jag skulle gärna vilja att vi får in lite feedback från lyssnarna här. Har ni lagt märke till detta? Har ni lust att göra liksom matkassa för att testa? För att det är någonting som inte stämmer här. Varför skulle det ha blivit så himla mycket dyrare?
Ja, det hade, hör gärna av er om det. Skriv i kommentarsfälten, maila Ingrid på ingridkarlqvist@gmail.com eller mig på mia.selander@gmail.com. Sen vill vi ju gärna att om ni har en slant över så får ni hemskt gärna donera. Alla stora donationer läser vi upp på fredagar och övriga redovisas på hemsidan, den här lilla remsan som flyger omkring.
Den brukar bytas på måndagar, ska sägas.
Ja. Tryck tummen upp på YouTube. Prenumerera kostar som sagt för ingenting. Och dela på sociala medier. Det är jätteviktigt för oss, både vad det gäller våra artiklar och poddar. Så sociala medier är liksom...
Ja, och berätta för era vänner. Berätta på jobbet. Åh, jag brukar lyssna på Ingrid och Maria. Har ni hört om någon gång? Och så kan ni ha lite intressanta fikabordsdiskussioner.
Ja. Hoppas att ni gillade första nyhetshelgen. Och att ni har en underbar vecka fram till vi hörs igen på fredag.
Sannoliken. Puss och kram allihop.
Hej då!
Hej då!
Veckan med Ingrid och Maria.